Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, bland det bästa jag vet är att prata med folk som kan mycket om Tyresös historia. Och en person som ni hört här på Tyresöradion berättar om hur det var i Tyresö på 30- och 40-talet. Det är Ottomar Wifell som i år fyller 94 år. Och nu är han här igen, för vi hann ju bara berätta lite om din uppväxt. Men vi hann ju inte med att berätta om dina fritidsintressen. I förra programmet berättade du väldigt mycket om dina föräldrar som är kända Tyresö-profiler eller Trollbäckens-profiler, Sven och Klara Wifell. Men vi kom ju aldrig fram till det här med ditt sportintresse. När började du att fundera på sport?
Jag började egentligen från allra första början som springa i skogen som terränglöpare. Så jag ställde upp i diverse löpningar som gick av stapeln som anordnades av föreningar i omnejden. Och då kom jag i kontakt med en gruppering som höll på med orientering.
Aha.
Och när de såg att jag var så duktig på att springa i skogen så föreslog de att jag skulle lära mig att orientera och börja orientera för föreningen.
Var någonstans sprang man då och orienterade?
Ja, det var i första hand så låg tyngdpunkten nere vid Södergården. För det var Hasselgren och Bergsten, Donar som var de som var väl duktigast på att orientera i vad jag minns just nu.
Vilket årtionden pratar vi om? 40-talet?
Ja, på 40-talet, alldeles efter kriget. 46-47 eller någonting sånt där.
Och det var väl så egentligen att alla, i stort sett alla grabbar i alla fall, ägnade sig åt någon form av sport? Det var väldigt vanligt att man gjorde det.
Ja, det var ju där man hade alla sina kamrater och så att alla gjorde någonting.
Mm.
Och fotboll var ju det som alla kunde göra överallt. Så det var ju många som ägnade sig åt fotboll.
Men då fanns ju inte Trollbäckens idrottsplats ännu, utan då hade ni idrottsplats ner mot Gärdesvägen, va? Det var väl ner mot Fornudden där, om ni hade någon slags fotbollsplan, va?
Ja, det fanns en fotbollsplan nedanför Alléplan.
Ja, nedanför Alléplan.
Ja.
Mm.
Där låg det trädgårdsmästeri som hette Wahlbecks trädgårdsmästeri. Och där blev det då en yta som man kunde sparka fotboll på.
En vanlig gräsmatta?
Ja, och likadant så fanns det en nere vid Södergården. Nedanför skolan så nu bygger man en massa hus där på det området, men där fanns det ett utrymme där det sparkades fotboll.
Ja. Och den idrottsklubb som sen blev Hanvikens sportklubb, den hette ju Kumlapojkarna från början, va?
Ja.
Vad var det för slags idrottsklubb?
Ja, det var för att sparka fotboll i princip. Det var bröderna Lundin som startade dem. Jag hade en yngre bror som hette Pontus. Han var också med i den gruppen som startade. Lola Hammarlund, som hans pappa hade trädgårdsmästeri på Kumlanäset. Och han var också en av dem som var med och startade föreningen.
Ja, och Lola Hammarlund, jag tror att äldre människor känner igen det namnet. Du måste berätta, varför blev Lola Hammarlund en sån kändis här i Trollbäcken?
Han var väldigt duktig pingisspelare. Det spelades en hel del pingis i kommunen på olika håll. När man hade byggt medborgarhuset så i källaren på medborgarhuset fanns det ett rum där det spelades pingis i princip dygnet runt. Mm. Det var alltid någon, några som var där och spelade. Lola Hammarlund hade hemma i sitt hus, hade de också en källare där det spelades oerhört mycket pingis. Mm. Lola Hammarlund var väldigt utåtriktad och for omkring och var väldigt intresserad och skaffade sig kontakter, kända spelare från den tiden. Det var Bubbe Näslund och Nordblom.
Men han själv blev ju väldigt framgångsrik. Han blev en av Sveriges, och även internationellt var han duktig, va? Lola Hammarlund.
Ja, om han blev internationellt duktig. Det
men svensk låter... mästare blev han i alla fall.
Ja, men däremot så var han ju som lagledare.
Just det, så
och
var
det. Hanvikens sportklubb tillhörde eliten när det gällde att spela pingis.
Just det.
Men jag tror han var inte bäst i laget något sätt. För de andra var bättre.
Jaha, var det så
men,
det var?
Men det spelade ingen roll. Det hade aldrig blivit någonting utan Lola Hammarlund.
Men vad var Hanvikens sportklubb på den tiden? När kom Trollbäckens IP fram? För det var där som vi nu associerar Hanviken. Vad höll ni hus?
Ja, vi höll hus på de här jag har beskrivit. Ja. Ängarna som låg där var ju bara att sätta igång och sparka.
Okej,
okay.
Det var
säga.
Så? Ja.
Ja.
Men när kom du in i verksamheten? För du blev ledare sen, va?
Ja, men det var inte i de här övningarna eller grenarna. Utan jag blev sedan lagledare för handbollslaget. Och det var damer- och flickhandbollslag som jag tränade och ansvarade för.
Spelar du handboll själv?
Nej, officiellt gjorde jag inte det. Jag var handbollsmålvakt. På den tiden så det fanns något som hette Korpen.
Just det.
Mm. Och Korpen hade idrottstävlingar i stort sett allting som hade med idrott att göra. Och Korpen hade handbollsserier för företag. Så företag inom Storstockholm, de var många som höll på med idrottare. De ställde upp med lag och så var det företagets namn som spelade handboll och fotboll och bandy och allt möjligt sådant där. Det företaget jag jobbade i hade flera duktiga handbollsspelare som tillhörde eliten i Sverige.
Vilket företag jobbade du på?
Odelberg och Olsson.
Vad var det?
En järngrossist som låg nere vid Liljeholmen bredvid en annan järngrossist som hette Söderberg och Haak. Mm. Och jag var på den så kallade röravdelningen i det här företaget. Där var det folk som spelade handboll. Då gällde det att få tag i en målvakt. Och jag var ganska orädd så att då fick jag bli målvakt.
Det var livsfarligt, va? Och, ja, det är väl ganska...
Jag blev relativt bra, fast jag stod aldrig i riktiga serier. Nej. Utan det var bara i korpserien.
Får man inte väldigt mycket blåmärken då?
Ja, på den tiden hade man faktiskt skydd.
Aha.
Man hade höftskydd och knäskydd och armbågsskydd. Medan om du tittar på dagens handboll, det är ju ingen utav dem. De kastar sig ju direkt på trägolvet. Men det gillade inte vi på den tiden. Vi
och vilken årtionde pratar vi nu om?
Nu pratar vi om slutet 50 och början på 60-tal.
Och i Tyresö då, spelade man handboll då i gymnastiksalarna? Alltså i Kumla, fanns det då?
Nej, det ställe där man spelade handboll, det var i Skrubba gymnastiksal.
Just det!
Och skrubba, det var på den tiden en uppfostringsanstalt som låg på vägen in till Stockholm alldeles i närheten av Hanviken.
Mm.
Och de hade en stor gymnastikhall och där spelades det handboll. Och vi hade goda kontakter med skrubba därför att jag var skolkamrat med en av lärarnas söner. Och,
vad hette den läraren?
Han hette Berg som var trädgårdschef för trädgårdsmästeriet.
Och vad hette sonen?
Harry Berge.
Aha, okej. Okay, ja.
Han som var rektor nere på skrubba hette Freine, om jag inte misstår mig.
Vet du, det finns ju en känd författare, Roland Skytt.
Ja.
Han har ju skrivit Kodisbällan.
Ja.
Och han åkte dit till, alltså han blev ju intagen.
Jaha,
för han gjorde lite busstreck på sin skola i Vasastan. Så han har ju berättat om vilken trevlig, alltså de hade ju trevligt de här killarna.
Ja.
För det var ju bara pojkar.
Ja.
Ja, och det var ju världens disciplin.
Ja.
Så ni var ju inte speciellt rädda för de här grabbarna.
Nej. Det var inget problem. Utan det började med att vi fick gå dit eftersom vi höll på med idrott och ungdomsverksamhet. Så fick vi som var halvledare och så vidare fick gå och titta på filmförevisningarna som gick av stapeln i gymnastikhallen. Så vi var ett gäng killar och tjejer som gick genom skogen här nere från Kumladelen och så upp genom skrubba då och gick på bio där. Och det hade ju den fördelen att man behövde inte vara 16 år för att gå på barnförbjudna film.
För sen blev det en biograf, va? Ja. Inte så långt ifrån. Var det Medborgarhuset man hade?
Det var i Medborgarhuset, ja.
Som det blev biograf också.
Ja.
Ja. Men jag hörde dig förut när du berättade på Hembygdsföreningens möte då jag träffade dig första gången. Också då nämnde du en person som har betytt väldigt mycket för Tyresös sportliv, nämligen Kirre Palm. Vem var Kirre Palm för dig?
Jag hade börjat ett intensivt arbete så jag for som en skottspole över hela Sverige med bil i överljudsfart. För på den tiden var det fri fart. Och Kirre Palm lärde jag känna på så sätt att han hade hört talas om att jag hade stått i mål i handboll på den tiden då jag spelade för ett företag in i Stockholm. Och då hoppade han på mig och ville att jag skulle ta över och ta hand om dam- och flickhandbollen i Hanviken sportklubb. Och jag hade precis då bytt jobb därför att 1967, den 3 september, hade man gått över till högertrafik i Sverige. Och då var det bara tillåtet att åka 80 km i timmen i 3 månader före och 3 månader efter. Och då kunde jag ju inte behålla mitt gamla jobb där jag skulle förflytta mig med överljusfart. Och då började jag på ett nytt jobb där man jobbade mellan 9 och 5 och inte behövde fara omkring på det här sättet.
Du hade ingen familj då?
Förlåt.
Hade du familj då?
Då hade jag familj, ja.
Barn också?
Ja, jag hade precis... Nej, jag hade inte skaffat barn just vid det här tillfället.
Mm.
Men jag hade gift mig 1959 och 1961 så hade jag börjat att bygga ett hus på Lönnvägen 3A ovanför det som idag är Fornuddens skola. Och mitt första barn fick jag 1963, så att det var precis, jag hade alltså fått barn. Ja, jag hade faktiskt 2 barn, för det fick det andra 1965, så de var små, de hade inte börjat skolan, men jag hade familj och barn. Och då passade ju bra att lugna ner mig och ägna mig åt hemmet. Ja. Ja. Så jag sa ja till honom att jag kunde ju prova. Och så gick jag och kollade med dem och de hade väl kände väl igen mig. Och så sa de att ja, de var villiga att försöka. Och så gick jag hastigt en kurs på Bosön för handbollstränare så att jag skulle ha en hum om vad det, hur man lärde ut sånt här. Och så satte jag igång. Och
då var ni på Kumla gymnastiksal?
När jag började med handbollen så var vi faktiskt i Skrubba gymnastiksal.
Ja, ni var fortfarande där? Ja, det var det.
Ja. Mm. Jag kanske hade hållit på med handbollen lite grann tidigare och slutat med den för att jag...
Och Kire Palm, han var ju en legend här ute. Han var väl engagerad...
Han var drivkraften i
hela
idrottsverksamheten i hela Tyresö.
Ja, var han anställd av Tyresö kommun eller var det korp, var det ideellt allting? Vet du det?
Ja,
var det korpen?
Ja,
jag kommer inte ihåg.
Min uppfattning är att han var anställd av Tyresö kommun.
Det kanske det var så. Fritidsförvaltningen.
Det låter jag vara osagt.
Ja. Men han var ju före alla andra.
Ja.
Ja. Ja, och berätta då. Vad hände när du blev handbollstränare? Du får berätta den fantastiska historien.
Jag började... med att ha hand om flickhandbollslaget. Så vi började och vad kunde året ha varit 62, 63, någonting sånt där. Och vi hade träningen mycket i Skrubbaskogen därför att det gällde att skaffa sig kondition. Och då höll vi till vid Skrubba sand och där finns det en bra backe.
Upp och ner, upp och ner.
Och springa upp och ner. Så när vi hade hållit på med ren löpkondition så gällde det att skaffa sig benstyrka och så fick de, eller vi, springa upp och ner till busshållplatsen ifrån badet. Och så skulle man springa x antal gånger upp och ner. Så att våra tjejer var ur konditionssynpunkt var de väldigt starka. Och vi var anmälda i det vanliga handbollssystemet och åkte runt och tävlade. Och vi var bland annat tävlade i Växjö, vi var i Örebro, vi var uppe i Borlänge och tävlade och vi var även, jag måste tänka efter när var det, det måste ha varit 1953. Då var vi i...
Inte 50, det måste vara 63 va?
Nej, 53. Så jag måste ha hållit på tidigare.
Ja.
Det var väl därför han kom på mig, för att jag hade hållit på tidigare.
Ja, okej. Okay, ja.
Det här 1953, då var vi i Kongsvinger i Dalarn, eller i Norge, och spelade. Och det finns ett kort på framsidan, för detta sammanföll med att jag och min bror Thomas skulle göra en semesterresa till Irland på Vespa. Så på framsidan av vår bok 50-årsjubileumet, där ser man hur jag och min bror sitter på en Vespa på väg för att åka till Kongsvinger för att sen över Oslo ta oss till Irland.
Men och då 50-årsjubileet, och pratar om Hanvikens sportklubbs 50 år. Ja. Men berätta nu om tjejerna och en speciell tjej.
Ja, och då när vi hade hållit på och spelat och så vidare så var det en tjej som utmärkte sig. Fick hon bollen mitt på plan och hon hade något sånär fritt mot mål och drog hon mot målvakten så försökte hon att ta bollen, målvakten, första skottet. Men försökte hon att ta den och kände vilket löd det var i, så brydde de sig inte om att försöka med de andra bollarna. Så hon var en riktig målmaskin. Och så hade vi väl spelat en 2-3 år och så kom hon till mig och så sa hon, hör åter man, sa hon.
Hur gammal var hon då?
Ja, hon var väl 16, kanske 15 skulle jag tippa. Så kom hon till mig och sa, Ottmar, jag ska sluta med handbollen och börja med annat. Jaha, sa jag, det var ju synd, sa jag, för du hade ju haft alla möjligheter inom handbollen att bli jätteduktig. Hennes mamma spelade i Matteuspojkarna i Stockholm. Vad ska du göra då? Ja, jag tänkte börja med friidrott. Och då hade jag ju, friidrott var också ett sånt där ämne som jag hade ägnat mig åt. Så jag sa det att, sa jag, skulle du bli ägnad åt någonting som på min tid hette kast med liten boll och spjut. Skulle du ägna dig åt kastgrenarna så skulle du kunna bli svensk mästare i vilken som helst utav de grenarna. Vad ska du göra? Ja, jag tänkte bli sprinter, sa hon. Sprinter? Är du inte klok, sa jag. Du har ju inte fart i benen för 2 öre. Du har bra ork. Men du, så fort som motståndarna tar bollen ifrån dig så kan du ju inte springa i kapp dem. Du har ju ingen fart. Ja, jag ska bli sprinter i alla fall. Ja, sa jag. Du blir vad du vill, bara du håller på med idrott, sa jag. För du kommer att bli jättebra idrott. Och så började hon idrott. Det var Affe Glesing som hade hand om idrotten på den tiden. Och han fortsatte med den här tjejen som sen blev en jätteduktig sprinter.
Sveriges
Linda
bästa.
Linda Haglund hette hon.
Född 1956.
Ja, och hon har fortfarande svenska rekordet på 100 meter.
Ja, fantastiskt.
Och så där ser man vad jag trodde var ett tränat idrottsöga. Hade inte alls blick för att det här, det var en blivande sprinter. Ja.
Min mamma var ju SO-lärare på Kumla skola. Hon hette Sofie Winander-Sandin. Hon hade ju Linda och många andra där också. Och hon tyckte inte Linda var någonting i och med att hon bara satt och vilade sig mellan sina träningspass. Så hon hade ju också sagt, den där flickan kommer inte gå långt in. Hon kommer inte klara sig. Och sen blev hon ju själv idrottslärare så småningom. Tyvärr lever inte hon idag.
Nej.
Men det är fascinerande hur man kan döma folk. Men hon hade ju sin talang. Ja. Men jag tänkte, Hanvikens sportklubb då. Ni var ju ett antal profiler där. Du nämnde Affe Glesing. Han lever inte heller.
Nej.
Och han har ju varit med i många program här och berättat om den här fantastiska tiden.
Mm.
Och när jag lyssnade på dig sist, när Åke Sandin då intervjuade dig för 27 år sedan, då nämnde du också en gammal granne till mig. Nämligen, han heter Brostedt i efternamn. Roland Brostedt. Han var också en av de här veteranerna, va?
Mm.
Vad var han duktig på?
Han var löpare. Han var duktig på den tiden sprang inte ungdom, sprang inte 100 meter. Man sprang 60 meter. Men han var jätteduktig på 60 meter. Vi hade en annan kille som hette Olle Brunberg. Och vi åkte runt i Sverige och tävlade på massa olika ställen. Och bland annat i Växjö var vi flera gånger. Och då åkte vi bil ner till Växjö och hade bilen full med killar och tjejer. Och så idrottade de det. I de olika grenarna. Och de placerade sig väldigt bra. Vi hade bland annat en väldigt duktig höjdhoppare som hette Ingemar Elving. Hans pappa hade köttaffär i Trollbäcken. Men sen råkade han ut för en bilolycka där han halvvägs ramlade ur bilen och fick taket över höftpartiet.
Bäckenet tror jag du sa förut.
Men när han var 16 eller 17 år gammal. Då hoppade han lika högt som Stickan Pettersson hoppade på stadion som... Mm.
Fantastiskt. Sen, ja. Men när blev Trollbäckens IP klar? Kommer du ihåg det? För är det 50-tal eller 60-tal?
Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej. Jag har inte...
Nej. Men det, när ni sprang sen, var det på IP? För Linda Haglund var ju där nere på IP.
Min uppfattning är att det var inte förrän på 60-talet som idrottsplatsen kom till. För
det jag
kommer
också,
ihåg att Linda Haglund och jag var prisutdelare en gång på skolmästerskapen. Och då var idrottsplatsen relativt ny.
Ja. Men jag kom ju från en tennisfamilj, så min ungdom bestod av att cykla ner till Trollbäckens IP och spela tennis i de här tennistälten. För Trollbäckens tennisklubb var ju klubben här ute. Mm. Det fanns bara banor vid Persudde och sen kom de här tälten på idrottsplatsen. Ja, och det var egentligen på asfalt som man spelade där. Och sen kom så småningom, tror jag, eller vilken ordning vet inte jag heller, Fårdalabanorna. Mm. Och Trollbäckens tennisklubb blev ju också väldigt stor.
Ja.
Kommer du ihåg någonting om det?
Ja, Kirre Palm är inblandad där också.
Jag vet. Ja.
Och Georg Ramqvist.
Just det.
Som bodde nere vid Kumla Udde.
Kumla Herrgård nästan, va?
Där badet ligger. Ja. Nedanför Kumla Herrgård. Ja, sen fick vi en kille som hette Enqvist.
Thomas. Mm.
Thomas Enqvist som blev svensk mästare. Och han var inte bara svensk mästare. Han var ute och åkte runt i världen och spelade.
Och tillsammans med min syster som då hette Lena Sandin som blev svensk mästare för damer. Trollbäckens tennisklubb hade ju fantastiska stjärnor.
Ja.
Och det var ju bredden pratar man om.
Ja.
Det var så många barn.
Ja.
Så att då lyckas man ju få fram väldigt duktiga spelare. Mm. Ja. Men du var också, spelade du tennis?
Jag spelade tennis. Jag var med då när klubben började. Mm. Så var jag en av de första medlemmarna. Och så började jag spela. Jag hade aldrig spelat tennis, men jag hade spelat en del pingis.
Mm.
Så jag hade ju en viss uppfattning om, dessutom var jag idrottsintresserad.
Ja.
Men jag blev aldrig klubbmästare utan jag blev utslagen. Men jag spelade med glädje tennis.
Och jag spelade också, blev aldrig, min syster var ju 4 år yngre än mig. Så när hon vid 11 års ålder slog mig fullständigt, jag var 15 år, det gick min ära då förbi liksom, det klarar jag inte av, då slutade jag spela tennis. Man kan inte be... Men det var ju en väldigt, vad ska man säga, aktiv idrottskommun.
Ja.
Och Tyresö FF, det var liksom, vi har ju 2 stora idrottsklubbar här. Och det är inte så vanligt att man har det som i samma kommun.
Nej.
Hanviken och Tyresö FF. Mm. Och sen var det väl också så här, tror jag, att vi hade ett bidragssystem som gjorde att om man hade... förut hade man ju en stor sportklubb där alla var tillsammans, men då fick man ett bidrag, men delade man upp det i små delar så blev det fotboll för sig och handboll för sig och allting sånt, då kunde man få lite bättre bidrag. Så därför splittrade sig många av klubbarna i mindre delar, så att man liksom, orienteringsklubben för sig, innan dess var det ju ett paraply. Men hur minns du liksom de här profilerna som fanns då? För det fanns ju också Hasse Gynge, var ju en stor, väldigt...
Han är ju lite speciell på så sätt att Hasse Gynge har mig veteligt aldrig ägnat sig åt någon idrott.
Nej.
Men han har alltid varit intresserad, inte så att han gick och tittade på en massa matcher eller så, men han har alltid varit väldigt positiv.
Och sponsor.
Ja, Och hans pappa ägde genom sitt företag som han var i, hade en massa tomter och gjorde det att han kunde greja och byta och ha sig, så ordnade han så att det blev utrymmen för att göra olika saker.
Ja.
Och han hade goda kontakter med kommunen, så att när det gällde att ordna saker och ting, ja, då pratade man med Gynges och då ordnade han till det hela. Så att det är en verklig stjärna i ledarskapet inom Hanvikens sportklubb.
Ja.
Men en verklig doldis.
Ja, jag vet. Men han hyllar, alltså när han avled så hyllades han ju fantastiskt mycket av Hanviken.
Ja.
För han var ju deras största, vad ska man säga, ja, sponsor. Och ja, han har ett barnbarn som ja, nu spelar, det är väl hockey,
hockey,
ja, ja, som är väldigt framgångsrik. Ja. Så att, ja. Och sen tror jag Lars Werner också var en Hanvikens vän, va? Eller Kumlapojke.
Ja, fast mig veteligt har han aldrig deltagit i någon idrott.
Han kanske bara satt i styrelsen och sånt. Det finns ju dem. Och Hasselgrenarna var väl också inblandade?
Ja, de var inblandade.
Ja. Och det som är fascinerande när jag läser och hör och försöker ta del av den här historien som inte jag var med om, det var ju det att ja, till exempel Gunnar Karlsson på Skogsäng, han satte sig kommunfullmäktige, tror jag, för bondeförbundet. Och Hammarlund var väl aktiv i Vänsterpartiet, kommunisterna och den och den. Alltså man engagerar sig i sitt lokalsamhälle och tog på sig olika uppdrag och såg det som ett hedersuppdrag. Mm. Så att när man kollar med Hasselgren, han satt för socialdemokrat. Så att den tidens män, för det var ju framförallt män, Jesse Navin kom ju sen också, hon satte sig också i olika nämnder. Men tittar man på gamla foton så är det gubbar.
Ja.
Så att de var ju också en massa, vad ska man säga, handlingens män. Såg du allt det här också?
Ja, det jag har tänkt på och jag har pratat med min mamma om det lite grann. Det var det att om vi håller oss till 40-50-talet och så första hälften på 60-talet. De som satt politiskt i kommunen, det var liksom aldrig något bråk mellan de politiska partierna.
Exakt så var det.
De hade den uppfattningen att vi sitter här, vi är valda var och en för sitt parti. Men det som vi ska göra gemensamt är att göra det bra för invånarna i Tyresö kommun.
Ja.
Så att man hade inga partistrider.
Exakt.
Det var mer en frågan och här gäller det att komma underfund med hur ska vi ordna det ekonomiskt så att vi kan genomföra det här. Och det pågick alltså i så många år. Men sen i mitten på 60-talet, då blev det en förändring. Då blev det ledande partiet. Det skulle synas vem det var som var det ledande partiet. Och då träffade man inga avtal. Man pratade inte med varandra mellan mötena. Och då tog det politiska livet en helt annan vändning.
Så tror jag faktiskt. Jag tror att du gör en helt korrekt analys. Ja. Jag har varit intervjuat Gunnar Persson,
ja,
som nu är också på Trollängens äldreboende.
Ja. Ja.
Och han är ju 103 eller 104 år idag. Och han berättar just om den här tiden på, ja, 50-talet,
ja,
där man satt massa kloka, framförallt gubbar, och diskutera hur man skulle bygga Bollmora eller hur man ska ordna sen. Och sen kom de här ungdomarna som flyttade in i de här husen de hade. Och en av dem var min mamma. Och då var det politisk strid. Och då petade de ut Gyllnert och alla de här gubbarna som har suttit där. Så att det fanns ju en konsensustänk innan med en moderat, eller högerman hette vi då, Harald Falk. Det fanns ju väldigt många den tidens, vad ska man säga, ja, det var handlingskraftiga människor som byggde det här samhället. Och sen blev det, ja, vad säger man numera? Tjafs.
Det var för mycket arbete för att markera att det är mitt parti som har varit drivande, ja, med det här.
Ja, och det tycker jag själv är väldigt tråkigt. För jag tror att en sån här kommun, 96-98% är man överens om. Och sen försöker man flagga upp det man inte är överens om. Och det är jättedumt. Tänk man skulle göra så ett äktenskap och bara prata om allting man inte var överens om. Det
var därför jag blev lite förvånad när Tyresö kommun inte kunde hålla ihop nu. När de var fyra partier. Utan nu slog sig
Socialdemokraterna
och Moderaterna slår sig ihop om det hela.
Nu kommer vi in på dagspolitik. Alltså, Ottmar Wifell, du som fyller...
förlåt.
Det gör ingenting, det gör ingenting. Du som fyller 94 år, du hänger alltså med i politiken. Du hänger med vad som händer i Tyresö.
Ja,
vad roligt. Ja. Vet du vad, nu har det gått ytterligare ett program i 40 minuter. Så att nu får Tyresöborna glädja sig. Först i första programmet där vi pratar om din... Ja, din familj när du kom hit på 30-talet och framförallt 40-talet. Och nu var den här delen som jag tror också är jätteintressant med idrott. Och sen i sommar kommer de få lyssna på dig när du också presenterar dig själv. Så att nu kommer Tyresöborna få lyssna på Ottmar Wifelt i 3 plus 3 plus 9 veckor. Och höra historien. Och det är väl det som är bra, att vi berättar lite om den historia som har funnits i den här kommunen. För det är väldigt många som inte känner till den. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv. Tack själv.
Och jag som har haft det här trevliga samtal med Ottmar. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.